Journalistenpodden.
Hej Helena!
Nu sitter vi här i studion Uffe, Lisa Bjurvald.
Ja, och Helena Hjärta i podden Bjurvald med hjärta, som vi numera heter.
Vi har en gäst som vi presenterar senare.
Mm. Vi gör en sån grej, precis som vi gjorde med Kurdo Baxi, tycker jag, att vi gömmer gästen lite grann.
Mm. Mm. För vi ska börja med att prata om det som är helt nytt idag.
Ja.
Måndag 3 april så presenterades det nya MoMen. Eller medie, ja, hur man skulle kunna ha ett medieetiskt system där alla medieslag är med.
Som då ersätter POPON. Det kommer ta ett tag att säga det här MoMen och inte tycka att det låter lite märkligt. Men du har ju skrivit om det här jättelänge. Jag har skrivit om det ett tag på medievärlden. Men berätta, det här är väl något som vi alla har eftersträvat i princip?
Absolut. Och det som är... Man har försökt hitta ett sätt att komma förbi att granskningsnämnden har tittat på etermedierna och PO har tittat på de tidningar, helt enkelt, tidningar och tidskrifter. Så man har försökt hitta ett system där allmänheten ska kunna vända sig till en instans och kunna ta reda på, ja men jag känner att jag har blivit utsatt för en publicistisk skada.
Ja.
Och då ska man kunna anmäla på ett ställe, oavsett om det har gått på SVT:s sajt eller i FM-radio eller i Aftonbladet TV, så ska det vara på samma plats.
Mm.
Så det är helt fantastiskt.
Ja, och då undrar jag så här, vad är det egentligen som har tagit så lång tid? Tänk på hur länge jag kollade i mediearkiv. Jag själv hade skrivit något om det här 2010 eller för 8 år sedan. Vad är det som har segat?
Det är åtminstone sedan 2000 har man ju diskuterat det här.
Ja.
Det som har... I grunden så är det nog så att public service-företagens vd har inte varit superintresserade. Ofta så har de haft argumentet att granskningsnämnden har varit nog. Och de behöver inte ha fler. Och sen så har de nog känt att hela PO-systemet är väldigt mycket... Det är ju ingen juridik i det, utan det är ju verkligen en uppfattning som PO då, alltså allmänhetens pressombudsman, har gett uttryck för.
Ja,
om någon ska fällas eller inte.
Ja.
Men och man väger för och emot, du vet. Det finns inte rätt eller fel.
Nej, exakt. Men kommer granskningsnämnden inte finnas kvar nu?
Jo. Granskningsnämnden kommer ju ha kvar det här med saklighet. De kommer ha kvar allting med reklam och sånt där. Och det här MoMen kommer bara att ta hand om publicitetsreglerna, alltså.
En sak som jag blev lite förvirrad över var när den här, de har ju gått ut i en gemensam debattartikel, alla som står bakom, och då stod det att nu kommer det även prövas webbpubliceringar, men det har man ju gjort.
Alltså det som är helt absurt, och det som har varit helt absurt,
ja,
det som har stått på etermediernas sajter har inte granskats någonstans av någon.
Det är jättekonstigt. Ja.
Alltså varken, alltså granskningsnämnden har inte velat in och kollat deras artiklar.
Nej.
Och PON har inte kunnat göra det heller. Så det har varit noll granskning.
Ja,
det är ju jättekonstigt, det är ju hur mycket som helst.
Ja, men det är märkligt, men det har ju också varit precis samma sak där som att du kan se på tv i din dator och det där som har dröjt jättelänge med licensavgiften. Det är ju vissa grejer som man undrar. Man tycker att det har varit liksom ganska konstigt länge, men nu får vi äntligen rätt sida på det.
Men det, för det som har varit intressant är ju att PO och PON har ju ändå granskat tv-sändningar på Aftonbladet, eller poddar på Svenskan eller vad det
kallar
någonting.
Precis.
Så då, han har ju, Ola Sigvardsson då, som är allmänhetens pressombudsman, han har ju granskat allt som faller under hans domän, oavsett vilken publiceringsform man har valt att ha då.
Precis. Tittar man på undertecknarna så var det ju både lite sådär hem och hyra, och det var Norran och så TU såklart, public service och så vidare. Men det var ju långt ifrån alla mediekoncerner i Sverige. Det var ju kanske inte, jag tror inte jag såg NVT till exempel, Mittmedia.
Jag har inte närläst vilka som har skrivit under, men min gissning är att det är de som sitter i tidningsutgivarnas styrelse och utgivarnas styrelse som har skrivit under. Och därmed så är det ju en del tidningar som har sin representation i tidningsutgivarna. Just och en del har det inte. Så att, jag tror inte att man ska leta efter vilka som inte är med. Jag tror inte det.
Nej, bra. Men det här blir ju jättespännande. Frågan är, det kommer väl inte ta 10 år nu att få liksom det här up and going? Där,
utan... Nej, men det är ju statsmakterna som har det nu. Så är det ju.
Ja.
Om public service ska få gå in i det här systemet eller inte.
Mm.
Och jag tycker det är fantastiskt att Hanna Stjärne på SVT och Cilla Wenke nu på Sveriges Radio har bestämt sig för att ja, nej, men det är bättre att vi står bakom ett system, ett gemensamt system.
Tror du att den här debatten om fake news och vikten av liksom, seriös och granskad journalistik, att det har spelat in?
Ja, men det är väl inte alls omöjligt.
Nej.
Framförallt om man tänker på varför har SVT och SR varit emot tidigare.
Mm.
Och nu är man inte det längre. Men det är klart att det är, alltså hela den här trycken på etablerade medier har ju varit väldigt hård. Ju.
Mm. Mm. Men när kan allmänheten få komma och skicka in sitt första klagomål ungefär?
Ska vi ha en liten vadslag?
Jag kan inte ha det. Säg ett datum.
Hur fort kan det gå? Ja, men jag är ju superoptimist. Så, första oktober.
Första oktober i år? Oh my god, ja, jag tror ju... Jag är ju jättenegativt i allt sånt. Ja, jag tror ju då kanske december 2019, säger jag.
Okej.
Okay. Mm?
Ja.
Så vi får se vem som
det är. Det blir väl någonting däremellan.
Vem som hamnar där. Ja. Nämnden kommer det se likadant ut som press POPON då. Att det är en medieombudsman och en medienämnd.
Mm.
Medieetiska nämnden. Ja. Och representanter som väljs in.
Jag har, ja, det färdiga förslag är väl inte riktigt publicerat.
Nej.
Jag har inte sett det. Vi har ju pratat med Nils Funke som har varit utredare utav det här.
Mm.
Och
som också är vd för utgivarna.
Ja, precis. Avgående.
Ja.
Ja, det är alldeles strax. Så det är nu ersatt av Patrik Hardenius.
Ja.
Ja. Mm. Nej, men det blir väldigt spännande. Väldigt kul faktiskt.
Ja, bra.
I Norge har man haft det jättelänge.
Ja. Det är ju lite intressant. Och hur ser det ut i Finland? Taskig fråga, det kanske inte vet på raka.
Nej, men de har ju samma system som vi har haft. Tror jag.
Ja, sen gäller det ju tycker jag.
Jag tittade lite så här frågan på våran gäst här. För hur det kunde vara. Därför att
ska vi
den här personen har ju insikter i väldigt mycket som berör det som jag ägnar mig åt nu.
Ja.
Vem är det då?
Ja, vem är det? Ska ni gissa? Nej, det går bara när man har live-radio och folk kan ringa in. Välkommen säger vi till dig, Karin Alfredsson.
Tack. Och vad menade jag med att du skulle kunna tänkas veta det här som jag var lite osäker på?
Du menar antagligen att jag var chefredaktör på Journalisten.
Ja.
1980-1986.
Mm. Mm. Det var då jag... började som journalist. Så du var min första chefredaktör kan man säga. Som jag läste Journalisten.
Mm. Ja.
Ja.
Men då var det inte i den här byggnaden där vi sitter nu va? Då var det på någon
nej. Sätt. Alltså då när jag började då låg Journalistförbundet på Vegagatan vid Odenplan. Mm. I ett grannhus till tidningsutgivarna.
Mm.
Och sen köpte man och flyttade in i det här kåken som Journalistförbundet håller till i nu på Vasagatan. Så när jag slutade på Journalistförbundet då var vi där.
Mm. Men du, när du var chefredaktör, snackades det om ett gemensamt medietiskt system redan?
Nej, det minns jag inte att det gjorde. Det tror jag faktiskt inte att det gjorde. Nej. Då var ju också liksom hela situationen var ju annorlunda. Det yrkesetiska nämnden som ju så vitt jag förstår betyder NADA numera var ju en ganska stark institution som höll efter textreklam och på olika sätt.
Det fanns ju en särskild textreklamkommitté.
Ja, det fanns en särskild textreklamkommitté och det var liksom... Ja, ibland när jag läser framförallt veckotidningar, men även dagstidningarna nu, så kan jag ju tänka, gud, om jag hade sett det här då.
Mm.
Den här blandningen av reklam och redaktionellt material som är väldigt... Ja,
ingen men det är, man kallar det content, så slipper man alla problem.
Ja, just det.
Ja. Det hade inte gått då.
Nej. Nej, men det är ju tråkigt för det var ju verkligen ensidigt TU som la ner textreklamkommittén. När var det? 99? Någonting sånt?
Efter min tid.
Mm. 99, helt fel år att lägga ner något sånt. Liksom, innan allting kom där det blandas ihop nu. Alla sociala medier. Och... Mm.
Nej, nu blev jag väldigt osäker på årtalet. Mm. Men det har varit nedlagt ganska länge. Mm. Mm. Och yrkesetiska nämnden är ju slumrande kan man säga. Mm. Mm.
Men får jag fråga, kommer man kunna då som allmänhet att kontakta den här nya medietiska nämnden och säga att jag tycker det är helt otydligt om det här är, alltså det är märkt i väldigt svag ljusgrå skrift, advertorial eller något text upp? Nej.
Nej. Det är bara publicitetsskada som man tar här.
Okej.
Okay. Kränkningar alltså.
Så då är det vad? Reklamombudsmannen? Nej. Ja, det är dit man får vända sig. Mm. Jag tror att det är värt att kanske testa och göra en helt gäng med olika typer av anmälningar. Kanske sätta mig och rättshaverera lite grann. Men vi ska inte prata så mycket mer om det. Vi ska ju prata om det här dokumentet. Berätta, vad hände den 20 april i SVT?
Den 20 april i SVT 2 i K-special så kommer det att sändas en dokumentärfilm som... handlar om det som hände på Aftonbladet 1978.
Men varför är det intressant för allmänheten?
Jag vet inte riktigt. Det kan jag kanske inte svara. Jag hoppas att det är intressant. Vad som hände i alla fall var att vi kvinnor på Aftonbladet, vi kvinnliga journalister, började träffas på vintern där tid. Ja, egentligen första mötet var nog redan i december 77. Och sen under våren 1978 så träffades vi i... började prata om hur vi hade det på jobbet. Och så småningom bestämde vi oss för att vi skulle skriva ner hur vi tyckte att vi hade det på jobbet. Och det handlade om huvudsakligen om tre saker kan man väl säga. Det ena handlade om att det fanns ett väldigt utbrett spritmissbruk på tidningen. Folk som drack på jobbet, på arbetsplatsen, på vanliga dagar liksom, medan man jobbade. Och att det här naturligtvis drabbade kvinnor och framförallt unga kvinnor väldigt mycket. När folk är fulla blir de ju dumma och så. Det var det ena. Det andra var det som vi då inte hade något ord för men som vi idag skulle kalla sexuella trakasserier. Alltså olika typer av påhopp rent fysiskt men kanske framförallt verbalt. En massa skitsnack. Väldigt mycket av det som nu har väckts upp i MeToo-debatten. Och det tredje och inte minst viktiga och som jag känner mig väldigt stolt över när vi nu har suttit och gått igenom resultatet av det här årets uppror, det var att vi var väldigt engagerade i tidningens innehåll. Alltså alla dagstidningar tappade upplaga från mitten av 70-talet eller under 70-talet och inte minst kvällstidningarna. Och frågan är, vad är det för fel då? Varför attraherar vi inte läsarna på samma sätt längre? Och då var ju vår bestämda uppfattning var ju att det berodde på att vi inte vände oss till de kvinnliga läsarna tillräckligt mycket. Att hela tanken på något sätt med kvällstidningen var att man skulle att det var män som var på väg hem från arbetet och som gick förbi en kiosk och såg en löpsedel och så blev de så intresserade så då stannade de och köpte tidningen. Det var kanske sant i relativt många fall, men det som också var sant var att de här kvinnorna som kanske fortfarande på 70-talet till viss del var hemmafruar, de läste också tidningen. Så att på läsarsidan så var det ingen skillnad. Vi hade både kvinnliga och manliga läsare. Det var bara det att vi vände oss inte till de kvinnliga. Vi skrev inte om till exempel den starkt väldiga aktiviteten kring dagiskampen. Det fanns ju inte dagis då till alla. Kvinnors arbetssituation. Ungdomar skrev vi inte om. Vi skrev inte om...
Men detta är ändå 70-talet som är mest känt så här för eftervärlden. För just debatten kring 8 timmars arbetsdag, dagis, rätt till dagis. Och det var ju så väldigt mycket fokus på... kvinnors rätt och jämställdhet. Och ändå så syntes inte det i tidningarna. Va?
Nej.
Vad berodde det på då?
Ja, det berodde ju på att de som bestämde var ju inte kvinnor. Alltså vi hade ju inga, i stort sett inga kvinnliga chefer. Och bland de vanliga medarbetarna, alltså reporter, redigerare, korrekturläsare hade vi fortfarande, telemottagning. Så var vi ungefär knappt 25% kvinnor. Och vi som var kvinnor, vi var också ganska unga. Vi hade kommit direkt ifrån institutet, som man sa lite föraktfullt. Det hette visserligen journalisthögskolan när jag gick där. Men det var liksom ett sånt där ställe som, tror man att man kan lära sig det här yrket på en skola, va? Medan de som bestämde ju hade gått den långa vägen, börjat som radskrivare på Sporten, på någon lokaltidning, blivit rekryterade, blivit... Så att det fanns ju en konflikt emellan de yngre och de äldre. Och det fanns definitivt ett... Alltså vi som var unga kvinnor, jag började på Aftonbladet när jag var 19 år. Som praktikant ifrån journalisthögskolan. Och sen anställdes jag på sommaren när jag fyllde 20. Och vi var många som var unga. Och det var ju också någon sorts hot och lite konkurrens. Och så.
Men berätta, vad tänkte ni att ni skulle göra med det här materialet som ni samlade ihop? Vad var den första tanken där?
Alltså, den första tanken var väl bara att vi började prata och så började vi känna igen varann. Alltså, det var inte bara jag som inte hade någon humor. Alltså det var inte bara jag som hade tyckt att det här gick över gränsen, att den här typen av jargong var jobbig. Det var inte bara jag som hade fått idéer kastade i papperskorgen. Det var inte, ja. Så att när vi då började se att vi hade gemensamma intressen, och ännu mer när vi skrev ner det och satt där och läste varandras berättelser, då insåg, alltså då... Ja, man skulle kunna säga, med nutida språkbruk skulle man kunna säga att vi fick syn på könsmaktsordningen, även om jag tycker väldigt illa om det ordet. Men det blev alltså en väldigt...
Strukturen blev tydlig.
Det blev en struktur, det blev en medvetenhet, det blev så här, aha! Och vi hade inte ens själva tänkt på det på det sättet. Men det blev... Och då kände vi att det här måste ju våra manliga kollegor få förstå. De måste ju få veta det här. Det här är ju liksom... Det var ju nästan så här, det här är ju en nyhet. Det här måste vi ut med.
Fanns det ändå inte en oro då, tänker jag, just eftersom du sa att alla chefer var män? Att liksom, vad skulle hända med den egna karriären om man gick ut?
Nej, jag minns det inte så. Vi har pratat ganska mycket om det med tanke på hur oerhört anonymt allting har varit här nu kring MeToo. Att varför var vi inte rädda? Alltså dels tror jag att det var så att Aftonbladet var en arbetsplats som hade väldigt högt i tak. Jag tror att det hade varit svårare att göra det på Expressen, som var en mer strukturerad och mer hierarkisk arbetsplats. Eller på Dagens Nyheter eller sådär. Alltså det var lite hippan happan på Aftonbladet. Och och man kunde säga väldigt mycket. Man kunde ifrågasätta chefer och så. Det var det ena, men sen var det ju en helt annan arbetsmarknad. Vi var ju eftersökta, efterfrågade. Hade man fått några allvarliga problem på jobbet, så hade man ju kunnat gå någon annanstans. Och sen var vi fast anställda. Alltså hela det här vikariats- och liksom inhoppar- och träsket, det fanns ju inte.
Vilken skillnad mot idag. Det är ju jättesvårt att tänka sig, om man vet hur det ser ut för kvinnor idag, bara just på Aftonbladet till exempel, med inlasande och vick. Och vilken styrka att ha i ryggen ändå.
Ja, men alltså fasta anställningar, men man måste fortsätta tjata om det.
Ja.
Det tror jag också. Och bemanningsföretagen och den osäkerhet som det skapar. Jag kan liksom inte föreställa mig något grymmare än just det. Du får aldrig riktigt den här anställningen på den tidningen där du tror att där du jobbar. Men du tillhör ändå en helt annan del av tidningen. Det är bedrövligt faktiskt.
Men berätta, hur blev reaktionerna då från de manliga kollegorna?
För ni gjorde någonting och berättade. Ja, visst, en tidning gjorde ni inte det?
Nej, det var som en stencil.
Ja.
Det här är ju stenciltider.
Ja.
Fast det var tryck, jag tror det var tryckeri som gjorde den. Det var ett A4 kompendium med ett rött omslag, som det stod dokument av Aftonbladets kvinnliga journalister den 8 maj 1978. Och vi hade skrivit med våra namn och vi hade liksom berättat våra historier. Och sen delades det ut då den 8 maj på morgonen. Mm. Och vi var väldigt noga med att alla skulle få varsitt ex. Mm. Så att vi skulle... folk hade ju inte egna rum och så, utan, eller vissa hade det, men det skulle i alla fack och det skulle ligga på alla bord och skulle skickas hem till folk som var sjuka och eller mm. så. Och sen, ja, då satt de där grabbarna och började väl bläddra lite och blev snabbt ganska ordentligt intresserade av huruvida de var med själva eller inte. Och vi hade inga namn på några... ja, förövare som man kanske skulle säga idag. Utan vi, däremot var det naturligtvis ganska många som kunde känna igen sig ändå.
Alltså, de kunde känna igen sig själva naturligtvis, ja, men kunde man också känna igen varandra?
Det tror jag nog.
Ja.
I vissa fall i alla fall.
Vad är det mer för skillnad, tänker jag? Det är ju nästan exakt då 40 år sedan. Mm. Vad är det mer för skillnad mot dagens MeToo-rörelse, förutom att det har varit fler uthängningar nu? Alltså tänk på den här blandningen av att man både har med sexuella trakasserier och alkoholkonsumtion och jargong. Alltså, tycker du att det var positivt eller negativt? För det har ju blivit kritiserat i dagens MeToo-rörelse att man blandar äpplen och päron.
Menar du att jag ska säga hur jag tycker att MeToo nu har varit eller hur det Nej. Var då?
Ja, hur det var då. Var det...
Vi vill veta båda delarna.
Ja.
Det skulle vara väldigt intressant att se om du tror att den här MeToo-rörelsen har något annat. Kommer leda till något annat än vad dokumentet på Aftonbladet ledde till. Men du kan få fortsätta att berätta vad det ledde till.
Ja.
Ja, alltså vad det ledde till var ju att först så fick vi väldigt mycket ryggdunk. Först var det så här, ja det är bra, det där har ni ju rätt i. Och det har du ju liksom, det är ju precis, det här supandet är ju en bedrövelse och det har ni ju rätt i. Och det skrevs om det, vi, alltså Aftonbladet gjorde en rätt hederlig helsida med citat ur dokumentet och med lite reaktioner från olika chefer. Och ja, men det är alltså till att börja med så var mottagandet förvånansvärt positivt kan man väl säga. Men sen då under sommaren någon gång i juli så då kom radiodokumentärskaparen Susanne Björkman till tidningen för att följa en kvinnlig medarbetare. Det var också rätt tufft. Alltså hon, det är Annika Danielsson heter hon. Och hon var alldeles nyanställd. Och Susanne hängde över hennes axel då i nästan en månad. Alltså man hade ju resurser på andra sätt då. Och bandade en massa samtal på redaktionen och på lunchmatsalen och sen så småningom på krogen. Där det satt då tre chefer, manliga chefer. Och drack gin och tonic kan man väl säga, bland annat. Och så kommer Annika och Susanne förbi där och sätter sig och pratar med dem. Och det samtalet är väldigt obehagligt. Där är de väldigt... jag visste inte att jag hade så mycket fiender på tidningen förrän jag läste dokumentet. Och tjejer har den plats på tidningen som de förtjänar. Och så. Så där liksom, då bubblade alltihop upp och ni har liksom gått ihop i ett kotteri och där i grupp 8 och gerillarörelse.
Men spelade hon in då, eller hon antecknade i alla fall och gick ut med det sen, radioreporten? Hon spelade in.
Ja, men det ligger på Sveriges Radio Play, det ligger där nu. Det heter Vad vill ni tjejer egentligen?
Mm.
Och det är häpnadsväckande. Alltså de säger... förskräckliga saker.
Och det de egentligen alltid har sagt.
Antagligen hade de alltid sagt det mellan skål och vägg och utan att vi hade hört det liksom. Men där, då bubblade det upp liksom all den här aggressiviteten och hela det programmet handlar faktiskt om tidningens innehåll. Alltså hur ville vi förändra och komma här och komma och tro att det finns någon särskild kvinnojournalistik, vad är det för trams? Jag trodde att vi skulle vara journalister och inte kvinnor och män, sådär. Var det. Och hon hade tänkt då, Susanne tänkte när hon när det här var klart och så kom hon tillbaka till tidningen nästa dag och då kände hon sig ju rätt säker på att de skulle säga att det där kan du ju inte ta med eller det där måste ju ta bort Eller det där var någon sån tjuvinspelning eller något annat sånt. Fast hon satt ju med, alltså det var ju jättemikrofonen Albert på den tiden. Så hon satt ju med den där vid bordet. Nej, då kom, en av cheferna kom till och med fram och sa, det var bra, det var på tiden att vi fick säga vad vi tyckte.
What? Verkligen? Det är ju otroligt.
Det är helt imponerande.
Så ni ska lyssna på den där dokumentären. Absolut. Den är, finns också en väldigt intressant diskussion mellan Annika som då är morgonredigerare och ritar första sidor och hennes chef som diskuterar ett bildval, för det var en tjej som hade en riktigt duktig motorsportstjärna som hade vunnit något stort på Mantorp. Och så skulle det väljas en bild på henne och hon skulle ligga på första sidan. Och då väljer de en gammal bild, för det första, det är alltså inte ens en nytagen bild, utan en gammal bild som föreställer ryggen på henne när hennes overall har hon dragit ner över höfterna. Så det är liksom en naken överkropp med bara ett bikiniband över ryggen. Och så den här overallen ner efter höfterna när hon går bort. Man får inte se henne i ansiktet utan bara den här ryggen. Och Annika försöker stoppa den där bilden och säger att det här är inte klokt. Hon har gjort en stor bedrift och vi ska inte få se hur hon ser ut i ansiktet. Men den här bilden är mycket bättre. De andra bilderna är dåliga. Så att det, nej men då kom det liksom upp till ytan hela det här, jag ska verkligen inte säga, det gällde absolut inte alla män. Det fanns väldigt många män på tidningen som tyckte uppriktigt att vi hade gjort rätt. Och som tyckte att det också för sin egen del var ganska skönt att det blev lite städat i den här jargongen och att spriten ifrågasattes och så. Så det var verkligen inte alla. Men det var ju många som hade mycket att säga till om som befann sig där. Så vad som hände efter det var att det pågick en omorganisation som omväxling liksom. Det gjorde det hela tiden. Och då bestämdes det att redaktionsledningen bestämde att det skulle startas en kvinnoredaktion. Så det var Aftonbladets och Sveriges första kvinnoredaktion som kom igång redan i september, så det gick fort. Och där jobbade jag. Och där skrev vi då om, ja, vi skrev om kvinnors arbetsmiljö och vi skrev om kvotering i politiken och vi skrev om dagens frågor och vi skrev om hur det känns att sitta i en gynekologstol och ja, vi skrev om att skaffa barn utan man, det blev ett väldigt liv om. Men jag menar, vi gjorde inget av det vi gjorde var det mest konstigt med nutida måttmätt, men då var vi faktiskt lite först.
Men nu finns inte Aftonbladet kvinna.
Nej, men det kan man väl säga att det kanske inte behövs längre. Får vi väl hoppas. Men alltså, avsikten var ju hela tiden att man skulle avskaffa sig själv.
Men är det så? Tycker du att det finns den typen av material ändå? För när man har tittat till exempel på granskande journalistik, som jag gjort i en annan podd, då såg vi att det är jättelite om just skönhetsindustrin, kvinnovård, om typiskt kvinnliga ämnen. Att den grävande journalistiken är ändå liksom väldigt... Ja, den görs av män liksom för män och mans... fixerat. Skulle det inte behövas Aftonbladet kvinna idag? Eller blir det...
Det var väldigt intressant. Jag var på en grävseminarium i en debatt om just grävjournalistik. Om det var någon skillnad. Om det finns liksom... Det var väldigt få kvinnor som vann de här priserna. Och då menade jag att vi kanske måste bredda lite grann vad vi menar med grävande journalistik. Ja. Måste det vara att avslöja en kvitto? Utan det kanske kan vara andra saker. Jag tror att det är något fel på det här rummet. Jag blir alltid hostig när jag...
Det var kul, det är din Uffe som spökar.
Ja. Men då vet jag att det blev väldigt hårda ord mellan Jan Josefsson och mig. För han tyckte att hur kan ni ens skilja mellan det grävande journalistik som är kvinnors grävande och mäns grävande. Och jag tyckte det var en svår fråga då. Jag tycker det är fortfarande en svår fråga. Men det är ju bara, man får väl vara lite öppen och förstå att det finns frågor som kvinnor engagerar sig mer i än vad män gör.
Ja, det får man göra.
Det finns också, kvinnor kanske gräver i utan att det räknas som ett gräv. Jag tänker ofta på de här Katarina Gunnarssons radioserier om, som hon har gjort nu med Skolverket, och med hur läxorna ser ut och hur skolan ser ut. Det är ju inget sånt som kanske är ett klassiskt gräv, så som grävarna i Guldspadejuryn tittar efter.
Nej, men det är både formen, men det är också alltså, en av de nominerade har ju just tittat på Botox och såna skönhetsinjektioner. Ja. Det är definitivt kvinnligt. Och har ju ringt runt till alla och tittat, och vad har de för legitimation, vad har de för kvalifikationer. För att det är en fruktansvärd smutsindustri.
Jag tycker naturligtvis att det är grävande.
Ja.
Men jag men Janne Josefsson menade att jag delade upp grävarna i kvinnor och män.
Mm.
Men jag menar att vi måste se lite vidare och bredare utifrån hur priserna delades ut. Det är ju någonting vi missar när inte liksom kvinnors grävande blir prisat. Och nu tycker jag att det har blivit väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre. Så jag vet inte.
Jo, men absolut. Mm. Men om man tittar
på... Men vad tror du, Karin? Är det så? Behövs det liksom... kvinnojournalistik eller vad man ska kalla det.
Alltså vad man alltid behöver göra, det har jag hållit på med i hela mitt journalistiska liv, det är att man alltid måste se till att få fram till exempel kvinnliga experter. Att man alltid måste, och att man måste räkna. Det är så fort man slutar räkna så blir det fler män i tv-sändningar till exempel, så blir det fler män i tidningen, så blir det fler. Och man måste också fundera mycket över ämnen. Och jag tänker till exempel på ett jättestort samhällsämne just nu. Det är ju alla dessa kvinnor som kommer att gå i pension snart. Och som har, även äldre kvinnor naturligtvis, men de har ju gått inom det gamla ATP-systemet. Men hur kommer det nya systemet att slå mot kvinnor som jobbar deltid, som har tagit ansvar för barn mycket mer? Hur kommer det... Och som dessutom är mycket mer ofta nu än för kanske frånskilda och inte har någon gubbe som är med och delar på alla kostnader och så. Är det ett gräv då, eller är det bara så här tråkigt samhällsjournalistik?
Alltså, och du skrev ju den första facklitterära boken om i Sverige, eller hur? Om mäns våld mot kvinnor.
Ja. Mm.
Där har det ju varit väldigt mycket uppmärksammade gräv. Men där gick ju du verkligen i bräschen då. Alltså hur såg det ut innan du kom ut med den boken? Var det, skrevs det om det?
Det skrevs inte så mycket om det. Så där tror jag att vi också på Aftonbladet var lite tidiga. Och lite... Ja, och gjorde någon sorts insats ändå. Det här var ju precis när kvinnorsjourerna var i sin linda. Det fanns då när min bok kom ut, som var alltså i november 79. Då fanns det två kvinnojourer i Sverige, två i Stockholm, det var bara det som fanns.
Mm.
Och att man behövde börja diskutera frågan. Men då var det ju också så att då var fortfarande så var då våld i hemmet var fortfarande en privatsak. Mm. Alltså det föll inte under allmänt åtal, så att det är ju inte så länge sedan.
Nej, och det var ingenting man skrev om.
Nej, och inte mycket i alla fall. Utan då hette det lägenhetsspråk. Just. Eller det hette...
Men jag fick typ lära mig när man lyssnade på polisradion vilka saker som man inte brydde sig om. Och var det, nej, lägenhetsspråk. Så då åkte man inte. Var det hemfrids, alltså, internt. Mannen slog sin fru. Var det liksom inte någonting man skrev om. Men jag vet inte hur det är då. Skriver man om det då? Bara om det är spektakulärt.
Det går ju, beror på hur illa det går.
Men man gör ju absolut stora kartläggningar.
Ja, det gör man ju.
Och det är ju fantastiskt. Det har ju Aftonbladet gjort jättebra. Det här hur många kvinnor har fallit offer för dödligt våld i hemmet och så vidare.
Ja, Kerstin Weigel ser jag har ju varit helt enastående i.
Verkligen. Och hon har ju faktiskt fått guldspade för det,
verkligen.
Ja. Vi ska nästan börja avrunda lite grann, tror jag. På tidsmässigt. Men jag vill, vi kan väl ta en.
Men jag vet fortfarande inte vad Karin tycker om metoo-rörelsen. Och om du tror att den kommer få... För jag menar, ni var ju ganska begränsade ämnet till Aftonbladet. Och ni fick ganska stora förändringar på Aftonbladet. Men även sen, tror jag i alla fall, på hela samhället. Vad tror du att metoo kommer att göra?
Jag tror att MeToo har gjort jättemycket, jättebra. Jag tror att man börjar med liksom en hyfsad jargong, så tror jag att det redan har inträffat på väldigt många arbetsplatser eller nästan överallt. Att folk säger ifrån, att man inte accepterar vad som helst. Det tror jag har varit, och jag tror, eller det vet jag ju till och med, det har ju undersökts nu, att väldigt många stora arbetsgivare har dragit igång projekt, eller man har gjort undersökningar på olika avdelningar. Folk har fått svara, och att man har infört någon typ av nolltolerans emot väldigt mycket som har varit accepterat tidigare. Så jag tror absolut att det har betytt jättemycket i samhället som helhet. Sen är jag fundersam kring en del av namnpubliceringarna och kring vad det har betytt för, liksom, för medievärlden då. Mm. Jag tror att det kan bli ganska jobbigt så småningom i alla fall, alltså bakslagsmässigt. Sen är jag är ju lite barn av 68 eller det här sexuella frigörelsen i slutet på 60-talet, början av 70-talet. Jag tycker väl att en del av dem, den upprördhet som har funnits hos i en del uttalanden av, tycker jag, men vad fan, alltså farligt är det väl inte, säg ifrån. Alltså, ja. Att jag tycker att ibland så tycker jag att de här yngre tjejerna har varit väldigt lättkränkta.
Vi har faktiskt pratat om det. Jag pratade om det i den här podden tidigare. Ja. Och vi tycker, jag håller med, det är liksom ett problem att man har tagit fram strukturella nedsättande kulturer och fysiska övergrepp. Samtidigt som man, precis som du säger, om någon kommenterar min rumpa så kanske det inte är värre än att jag säger, oh, vad har du med det att göra? Mm. Och så går man vidare.
Mm. Mm. Jag sprider ju ordet självförsvar, tjejer. Alltså, karate, taekwondo, kung fu, vad ni än gör, det är så jäkla stärkande för självförtroendet och för fysiken. Och jag tror ju att det också gör att man reagerar snabbare. Och att man kanske är så här, nej, stopp. Både verbalt och faktiskt att man känner att man kan ha möjlighet att stoppa en tafsande hand fysiskt. Så...
Men du hade också en fråga som du ville.
Nej, men det var den, vet du. Det var samma. Ja, jag ville inte att du skulle glida undan den.
Nej. Mm. Mm. Men det var väldigt kul att ha Karin Alfredsson här som gäst.
Ja.
Vi hade kunnat ha ett helt program till och prata om dina böcker.
Ja,
och
så är
Afrika.
Det
ju.
Det kan vi göra en annan gång.
Det kan vi göra en annan gång.
Mm.
Så här, återkomma
men då säger vi så här. 20 april, yes. Filmen. I SVT, K-special.
Ja.
Och gå in på Sveriges Radio Play och lyssna på det här gamla programmet från 1978.
Ja.
Som heter då, Vad vill ni tjejer egentligen?
Ja. Mm. Om vi vågar, vi tjejer, och se att kanske inte har så mycket förändrats på 40 år som vi tror.
Jo, det har det.
Ja.
Det är jättemycket. Det tycker bra, jag också. Det tycker jag också är bra. Viktigt att understryka att det... Vi hade inga kvinnliga chefer, det var nästan inga killar som var pappalediga. Vi hade en väldigt få kvinnliga medarbetare. Vi skrev inte om frågor som angår kvinnor. Det har hänt massor.
Bra, då slutar vi med de positiva, stärkande orden, tycker jag. Tack så jättemycket för att du kom idag, Karin.
Tack själv.
Journalisten-podden.